stora grejen har varit nyfikenhet på varandra. Och att man lyssnar in varandra. Vi brukar prata om det finns olika nivåer av lyssnande. Att man inte är för snabb med att lyssna och sen börja argumentera mot det man hör. Utan man faktiskt lyssnar in. Och de grupperna märker man att de bygger mycket mer på det som var och en kommer med in i samtalet med. Snarare att man är där och levererar sina olika ståndpunkter. Så det är just det här lyssnandet. Och också att det finns någon slags grundtrygghet, att det finns ingen rätt eller fel. Alla känner att man kan lyfta vilken fråga som helst. Det tycker jag, det märks att det blir en annan atmosfär. Det är väldigt skarpt men samtidigt väldigt...
Hej och välkommen till Sonderpodden. Idag så är det 1 juli 2019 när den här sänds. Och mitt namn är Love Lönnroth. Jag är konsult på Sonder där vi jobbar med att utveckla nya sätt att leda och organisera företag och andra typer av organisationer. Idag är det premiär för vår minisommarserie om att jobba i och med team. Dagens avsnitt handlar om vad ett team egentligen är för något och vad som kännetecknar framgångsrika team och framgångsrika teamledare. Min poddpartner och kollega Karin Mikaelsson har lång erfarenhet av teamarbete och att vara konsult till teambaserade organisationer. Hon ger sina perspektiv på hur teamarbete funkar på riktigt. Innan jag släpper in Karin så vill jag berätta att nästa del i miniserien om team släpps i augusti och handlar om verktyg för att utveckla bättre team. Jag vill också tipsa om sonder.se där det finns flera bloggar om team, till exempel Tummen upp för grupp som Karin har skrivit. Varsågoda!
Hej Karin!
Hej Love!
Välkommen till podden igen!
Tackar! Ja. Igen!
Sist pratades vi vid när vi poddade om, jag tror det var ledarskap.
Just det gjorde vi.
Ja. Men nu ska vi prata team.
Ja.
Ja, team. Och, vad tänker du om team?
Jag tänker mycket. Jag tänker någonting som är så vanligt men som vi samtidigt har ganska mycket utmaningar med.
Mm.
Och att det är någonting som är otroligt viktigt att vi... kan nyttja ännu mer att jobba i team, tänker
ja,
jag.
Ja, för det är ju, kan man säga, många av dem som vi jobbar med som jobbar i team och vi själva jobbar i team.
Vi jobbar i team,
ja. Och till och med sagt att vi ska jobba ännu mer med att öka teamförmågan och så vidare. Ja. Så det är ett aktuellt ämne på många sätt, både för oss och för många andra. Mm. Så att jag tänker om du har ju jobbat länge med olika typer av team. Om du tar lite kort dina erfarenheter av teamarbete.
Ja, men som du säger, vi jobbar ju mycket i team. Så vi jobbar mycket i workshopform i våra utvecklingsuppdrag med kunder. Och jag har alltid jobbat i projekt eller workshop i möten tillsammans med andra människor. Och från början har jag ju varit en vanlig medlem, gruppmedlem. Sen har jag ju med åren varit den som leder de här gruppmötena, gruppworkshopparna. Och jag kan ju se att de flesta fungerar ju bra. Alltså det händer saker till när människor kommer samman, det blir ju. Och det blir lite mer spännande och nya infallsvinklar och det påverkar oss på lite olika sätt. Och sen är det naturligtvis syftet också. Men det jag ibland blir förvånad över, det är egentligen hur lite vi har kunskap om team och vad som gör ett team fungerar bra. Det tycker jag kommer mer och mer nu, att man ser forskning och man hör om Googles studier bland annat inom sin organisation. Men tidigare har man inte vetat så mycket och inte pratat om vad som gör ett bra team.
Nej, det är ju märkligt med tanke på hur mycket vi jobbar i team eller arbetslag eller grupp eller så, att vi har individuella utvecklingssamtal och mycket fokus på individuell prestation. När man upphandlar konsulter så tittar man ofta på individuella CV:n.
Precis.
Eller när man anställer folk så är det CV. Men det här med teamförmåga, att jobba med team mer systematiskt och utveckla det. Nej, precis, det känns som att det har kommit de senaste åren. Och varför tror du att det är så? Hur kan det komma sig?
Ja, dels så tror jag att det har blivit för de flesta organisationer och verksamheter ett ökat behov av att jobba i team. Det är en sån... Vi ser ju det, vi pratar ju om det själva också med våra kunder, att det är en ökad komplexitet. Det är inte någonting som vi bara pratar om, utan det faktiskt är det. Det är mycket svårare att veta hur man ska ta sig an saker och ting. Det är svårare att förutsäga saker och ting. Frågeställningar man behöver jobba med kräver så många olika typer av kompetenser. Så att det finns ju sällan i en och samma person. Du kan inte jobba så isolerat längre och klara din uppgift och vara nöjd med det. Utan att man behöver ha hjälp av flera och få in flera perspektiv i de flesta uppgifterna.
Ja, och det har vi, tänker jag, organisationer, i alla fall de som är lite större. Så ja. Har man ju arbetsgrupper och man har avdelningar och man har olika sätt att bedriva arbete där olika kompetenser är inkopplade. Nu är det ju också med leverantörer och med partners och så vidare. Så det går ju lite också utanför organisationsgränsen. Men vad skulle du säga är team? Teamarbete? Finns det en skillnad mellan teamarbete och team kontra arbetsgrupp,
ja,
konstellation, alltså, avdelning?
Jag blev själv varse om att det är faktiskt en skillnad, för jag tror vi har lite olika uppfattningar vad är ett team. Dels så tror jag att det har blivit en slags definition att team är någonting mer än en grupp människor. Från början när jag så hörde jag mer uttrycket liksom, ja, men det är, antingen är man en grupp eller så är man skockmänniskor. Man skiljer om du är en samling människor som står och väntar på bussen eller om du ska ha ett möte där ni ska åstadkomma någonting. Team idag har ju blivit, tycker jag, har mer en definition på någonting mer, en grupp som har blivit någonting mer. Så där man har där man är betydligt mer effektiv, där man kan ägna mycket mer tid åt effektiv tid åt det som är uppgiften. Och att grupper kan vara sådana i sin utveckling, i sin utvecklingsprocess. Mer att man handlar om att lära känna varandra och förstå vad som händer i gruppen och vilka olika roller man har. Men team, den nivån, det handlar mer om att man har kommit längre i gruppens utveckling och blivit, som man säger, känner en ökad trygghet i gruppen och kan bli mer effektiv och ägna sig mer åt uppgiften.
Ja, jag tänker lite så här själv när jag ska tänka på team kontra grupp, att jag tycker de flesta konstellationer som jag ingår i är inte vad jag skulle kalla team, av den anledningen att de träffas för sällan. Man har liksom inte en frekvens. För mig känns det med team och teamarbete som man pratar om idag ju mycket att man faktiskt jobbar tillsammans väldigt mycket. Det vill säga man sitter väldigt mycket i möten, i arbetsmöten och jobbar ihop. Mm. Till skillnad från när man har liksom möten som är sådana här, man går in och ska ta ett beslut eller snabbt komma fram till någonting. Och det tror jag är liksom en grej som är lite viktig nu. För det är så många som säger att vi har alldeles för mycket möten och det är för mycket möten. Och, ja. Vi kan inte ha så många. Men det beror ju lite på att faktiskt fler och fler jobbar tillsammans på ett annat sätt än vad man kanske gjort förut. Och förut kanske varit mer sekventiellt också, att man har jobbat mer med sekventiella uppgifter där, ungefär som man tänker löpande bandet. Mm. Liksom, var och en står och gör sin grej, men numera så måste man jobba mycket mer parallellt och jobba tillsammans, tror jag. Inte ja. Det en...
Ja, men det tycker jag parallellt, men också precis jobba tillsammans. Jag tar en situation jag var i där jag överhörde en dialog om där man diskuterade att huruvida man jobbade i grupp eller inte, huruvida man hade samarbetat eller inte. Och där kom det fram att ja, men den ena parten tyckte att man hade liksom samarbete, den andra parten kände nej, det tycker jag inte var ett samarbete, utan det var mer, handlade mer om att man hade samlat in information från varandra snarare än att man hade jobbat tillsammans med en uppgift. Och där tror jag att det är, för om man pratar att man jobbar parallellt, så finns ju en risk att man sitter och gör sina saker individuellt. Att man gör det med att vi är en grupp, men vi har fördelat arbetsuppgifterna. Så du gör en sak, jag gör någonting annat. Och sen kommer vi samman och avrapporterar det. Mm. Det är inte alltid, jag är inte så säker på att det är ett teamarbete på i dess liksom rätta bemärkelse. Jag tror att teamarbete handlar om att vi sitter och diskuterar, vi utforskar varandras olika perspektiv och input, och vi bygger på de idéer som samtalet leder till.
Så att det händer något nytt för att just vi som är konstellationen.
Precis.
För jag har hört ett uttryck tycker jag är ganska bra som fångar det lite grann. Det här leka med varandra och leka bredvid. Alltså lite man tänker små, riktigt små barn.
Ja,
de kan ju inte riktigt leka med varandra. De kan inte interagera på det sättet. Utan de sitter ju och leker bredvid.
Ja, precis.
Och det skulle man kunna uttrycka det som. Att det är ju lite som du beskriver. När man fördelar arbetsuppgifter och var och en sitter och gör sin grej. Men man befinner sig kanske i samma rum. Man kanske sitter bredvid varandra. Men det är inte så att man interagerar riktigt.
Nej,
så.
Precis. Och det vill jag, för när du säger, då tänker jag ju snarare på att uttrycka att lika barn leka bäst. Liksom. För det tänker jag också en sån här lite, ja, jag skulle hellre vilja ändra lika barn leka kanske enklare. Men att det är olika barn som leker bäst egentligen. Och det gäller ju också grupper. Att, det är ju även Google-studien när man tittar på sina, nu är det väl över 180 teams som man tittade på. Liksom, vad är det som gör en bra grupp och att det inte är... Det är inte bara, men det är bland annat vikten av att man har olika perspektiv och kommer med olika kompetenser. Att man är olika en grupp, det är en viktig del.
Mm.
Men de kom ju också fram till att det fanns andra saker som var ännu viktigare.
Mm. Utav de team som du har jobbat med, vilka, om du tittar på de som har varit riktigt framgångsrika liksom, erfarenheter från de där du själv har känt här, eller som du själv har varit med i.
Mm.
Vad är det som har kännetecknat dem? Vad är det som har gjort? Vad är grejen?
Ja, det jag tycker, den stora grejen har varit nyfikenhet på varandra. Och att man lyssnar in varandra. Vi brukar prata om det finns olika nivåer av lyssnande. Att man inte är för snabb med att lyssna och sen börja argumentera mot det man hör.
Nej.
Utan man faktiskt lyssnar in. Och de grupperna märker man att de bygger mycket mer på det som var och en kommer med in i samtalet med.
Mm.
Snarare att man är där och levererar sina olika ståndpunkter.
Mm.
Så det är just det här lyssnandet. Och också att det finns någon slags så här grundtrygghet, att det finns ingen rätt eller fel. Alla känner att man kan lyfta vilken fråga som helst.
Mm.
Det tycker jag, det märks att det blir en annan atmosfär. Det är väldigt skarp men samtidigt väldigt behaglig grupp att vara i.
Mm.
Man kan känna av det så också, inte bara vad man hör.
Nej, precis. Men det är intressant, nyfikenhet på varandra och kanske också den här att man ser en potential i varandra, tänker
precis.
Jag.
Precis.
Att jag har inte... Jag tänker på det här begreppet growth mindset som jag själv har varit väldigt upptagen med på sistone när jag har skrivit bok. Kontra fixed mindset som för mig har varit lite en sån här grej att hänga upp det på när det kommer till nyfikenhet på varandra. Och vad som är en väsentlig skillnad, det här att om jag har bestämt mig för hur du är,
ja, det är helt...
och det i mitt huvud är helt klart, för då har jag ju ingenting att hämta från dig.
Nej.
Då vet jag precis allt. Medans kontra om jag känner att här finns det någonting intressant att utveckla och du kommer utvecklas.
Ja.
Och jag vill veta vad det är som händer, vart du är på väg och vad du kommer kunna ge mer.
Ja.
Då har jag ju ett helt annat förhållningssätt.
Precis, och det är den nyfikenheten jag tänker. Att, det är, att man inte har en förutbestämd uppfattning om varandra. Utan snarare en nyfikenhet. Men hur tänker du?
Ja.
Vad är ditt, när du hör det här, vad blir din, hur går dina tankar kring det?
Ja. Så att det, och jag tänker också en sak som jag själv har reflekterat över. Ibland så är det ju... När man läser en del sån här teori så framstår det ibland som att man måste jobba ihop väldigt länge för att jobba ihop ett effektivt team. Men ibland har jag märkt tvärtom nästan att team där man har liksom påbörjat någonting, en ny uppgift, ett projekt.
Mm.
Särskilt om det är lite oklart hur det där ska landa.
Mm.
När det är oklara förutsättningar så kan det bli så helt fantastiskt samspel i teamet. Jag har haft några sådana som har varit helt otroliga. Där det verkligen har blivit liksom ett väldigt sammansvetsat team på väldigt kort tid när man liksom jobbat ihop, särskilt när förutsättningarna är oklara. Och också det här när det är personer som har varit nya föran, så är det verkligen så här. Medan jag har också varit med om så här gamla, om man säger så, team, arbetsgrupper som har jobbat ihop länge, där folk har surnat och där man inte längre är nyfiken alls. Så det kanske är det här, man måste behålla nyfikenheten.
Ja, jag tror det. Jag tror den är jätteviktig. Och just insikten om att vi är aldrig samma individer. Jag För det, även om jag har en uppfattning om dig vid det här läget, så ska jag också veta att du kan vara på ett helt annat sätt i en annan konstellation.
Mm.
Och jag tror vi har fortfarande, jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare, men vi har fortfarande en benägenhet att försöka liksom, och det är ju en del av vår hjärna hur den fungerar, försöka liksom samla in och klustra in varandra så att vi vet vad vi har varandra.
Mm.
Och jag tror det där måste vi medvetet stå emot, alltså lära om, för det kan vi kanske faktiskt välja, hjälpa hjärnan att välja liksom förhållningssätt.
Så bli nyfikna på nytt på något sätt. Behålla nyfikenheten.
Ja. Och faktiskt och känna att det är helt att det inte är så viktigt att veta exakt hur du ska vara, utan mer liksom bara känna en öppenhet. Vad spännande att se hur kommer du agera i det här mötet och vad blir liksom utkomsten från det.
Tror du att det finns någon koppling till personlighet? För jag tänker det finns ju om man tittar på sån här personlighetsteori, så finns det till exempel de här vad heter de? Fem personlighetsdrag. The Big Five brukar man prata om.
Ja,
där finns det en, om jag inte minns fel, där som är openness to experience, som är typ öppenhet, öppen. Mm. Liksom, där man kan vara mer eller mindre sån. Tror du att det finns någon sån, eller har du sett att det finns den typen av personlighetsdrag hos vissa individer som gör att man är mer nyfiken och så vidare och mer öppen? Eller kan det så att säga uppstå vilken konstellation som helst? Det handlar mer om, liksom, om man kallar det för kemin mellan människorna.
Och jag tycker den är en svår fråga. Jag är ju, som du vet, inte riktigt så här för att ha sådana här personlighetstyper. Liksom. Jag tänker att vi är ju egentligen allting i olika sammanhang. Vi triggas ju på olika sätt i olika situationer av varandra såklart. Men jag tror att just det här med att inte vara så... Jag tänker på ego. Alltså vi har ju alla ett ego i oss. Och ju mindre vi har det när vi är i grupper med andra människor, desto lättare kommer gruppen att, desto bättre kommer gruppen att fungera.
Mm.
Och jag tänker att, men jag tror egentligen, jag vill ju gärna tro att vi kan vara så, att grupper kan bestå av olika människor, olika människors sätt att vara. Vi behöver bara respektera att vi har olika sätt och att det är värdefullt.
Men är grupp, jag tänker egot, är egot en funktion av personlighet, av en, att det är just den här individen, att just Karin som har ett stort ego, eller är det någonting man lär sig? Att ge avkall på det, att kunna vad ska vi säga, inse sitt eget ego då, och ta sig till ett annat ställe. Vad tror du om det?
Jag tror att man kan absolut, om man vill, och förstår vikten av det, att man ändå kan tona ner sitt ego när man är i gruppsammanhang. Det tror jag absolut.
Det kanske kräver en medvetenhet.
Det kräver medvetenhet, och det kräver också att man inte bara man känner att man måste, utan man också ser värdet av att lägga egot åt sidan.
Ja. Eller kanske också att jag tänker, jag som teammedlem, om jag märker att du agerar på ett sätt som stör eller som är extremt ego, att jag faktiskt kan påpeka det. Ja. Apropå vi pratar om trygghet.
Precis.
Det tar ju någonting att säga en sån sak
absolut.
Till en person.
Absolut, ja, det gör det.
Så. Vilket för mig in på frågan liksom, om vad är det som hindrar team att funka som team? Om det här med att egot sticker ut för mycket hos en individ kan vara ett hinder. Finns det fler?
Ja, alltså jag tänker ett hinder är ju... jag tänker, engelska uttrycket är så, what's in stake? Alltså om det är så att ett team, att det finns olika förutsättningar för de som ingår i teamet.
Mm.
En person är kanske avhängigt att vi lyckas för sin egen liksom överlevnads skull, alltså nu kanske låter lite överdramatiserat, men att det finns olika förutsättningar för de som är inne i team, det tror jag kan vara hindrande. Jag kanske är med i ett team och tycker att det här ska bli kul och intressant, medan någon annan är där för att det här är mitt levebröd.
Mm.
Så den tror jag man måste ha upp dialog liksom, så här, vilka förutsättningar har vi som går in här, vilka förväntningar har vi på varandra och på det vi ska åstadkomma.
Mm.
Och att man får upp det om det är olika förutsättningar som finns. Och det tänker jag, det är ju samma sak när man behöver jobba över organisatoriska gränser, för det är ju organisationer har olika riktlinjer och förväntningar, och i sådana konstellationer behöver man ju definitivt lyfta det.
Mm. Jag funderar på också makt. Kan det vara kopplat till sånt som hindrar teamarbete? För tänker jag på förväntningar, det är ju en sak som man på varandra i teamet. Men sen, jag vet inte, jag har en känsla av att i många organisationer så stör liksom maktordningen kommer in och stör teamarbete på något sätt. Och det blir ingen slump kanske att nu när man jobbar mycket med agil utveckling till exempel, att man ser att det går emot liksom organisationsstrukturen och liksom de här vanliga, om vi säger maktordningen med chef, avdelningschefer och chefer över dem som ska bestämma, som liksom kommer in och lite stör det här, om vi säger flytande, sömlösa teamarbete. Mm. Det finns någon sorts motsättning där.
Ja, men det gör det. Och jag tänker också om man pratar grupper som ska samarbeta i team som ska jobba tillsammans i organisation, där det händer ju att det blir skiljelinjer där någon säger liksom, ja, jag har inte fått, jag kan inte lägga mer tid än så här. Mm. Därför att min chef eller från vår sida så har vi inte de resurserna. Och det där gör ju att det blir alltid svårt att säga, men hur ska vi jobba då givet den situationen? När man säger, men alla behöver ju vara med. Jo, fast jag kan bara vara med 10% eller vad det nu är. Mm. Det blir alltid utmanande. Och också, för vem gör vi det här? Om det är makten så tänker man ju också, för vem ser resultatet? För vem gör vi det här? Mm. Jag tror det är viktigt att man... Det är klart att det finns ju alltid någon ägare, någon som styr. Och det är ju bara att man får ta med det i början när man sätter liksom, klargör strukturerna och förutsättningarna.
Så förväntningar på varandra och sen förutsättningar för att genomföra den här uppgiften som vi har som team. Just. Kanske det, precis. Så att är det klart, då behöver vi inte, då kommer inte det störa.
Nej.
Om det är tydligt. Sen har vi ju en fråga också, det här med teamledare. Mm. Det är ju många personer som är det. Ändå att man formellt jobbar som säg, projektledare eller liksom att man har den rollen alltid. Men många har ju det som en del av det man gör, så att säga. Finns det någonting som du kan se kännetecknar bra teamledare? Eller vad är en bra teamledare för dig?
Ja, för mig så tror jag det är nog mer att man har ett... dels så behöver man ha ett intresse för individer och relationer. Mm. Och man behöver ha ett förhållningssätt som gör att, att man har tillit. Att man ser att människor liksom har potential och utgår från det. Sen kan jag ju tycka att jag hör ju ofta att det finns förväntningar att när någon ska vara ledare i ett team att den personen ska ha ganska mycket expertis. Mm. Det känns tryggt. Jag tror det är en vanlig sak. Vi är vana vid att ha ledare som står för expertisen. Mm. Men de bästa teamen är ju egentligen där teamledaren inte är det. Tittar man projekt så brukar man ju säga att en projektledare behöver ju inte vara expert på det projektet ska leverera, utan mer vara expert på att leda projektet framåt. Mm. Man ska kunna vara projektledare i vilken typ av sammanhang som helst.
Och kanske med nyfikenheten som du sa förut, att är jag jättemycket expert så kanske jag inte är så nyfiken.
Exakt. Det är ju en av de större riskerna. Och att det blir att alla kommer till, om jag nu skulle vara experten och teamledare, att alla kommer till mig med frågan istället för att tänka själv. Ja. Och risken är ju att man också som teamledare då hamnar ett läge där man tänker att man hjälper dem genom att ge svar. Mm. Och då blir det ju konstigt om du ser mig som expert och jag inte ger dig svar, utan ställer mer frågor och låter dig komma, så kan det där bli en liten knepig relation innan man reder ut varför man behöver göra på det sättet.
Mm. Har du sett exempel på riktigt dåligt teamledarskap där man har, så att säga, där du kan se en tydlig koppling, att det här är någonting som man på ett hyfsat enkelt sätt hade kunnat göra någonting åt?
Ja, det absolut sämsta jag har sett, det var ju för att det inte får finnas överhuvudtaget. Det var en ledare som på något sätt lämnade gruppen och sa, hör av er om ni behöver någonting.
Okej.
Det är det absolut sämsta. Det, gruppen kände ju någonstans en övergivenhet och det blev, de hakade på andra typer av andra ledarfigurer i den organisationen.
Så ledaren bara drar, abdikerar?
Ja, drar ska jag inte säga, men satt på sitt rum i det fall.
Okej.
Okay.
Frågar du någonsin den här personen vad det var som fick honom eller henne att bete sig så?
Ja, jag var på väg flera gånger, men personen var ju inte där.
Inte på rummet heller?
Nej.
Okay.
Nej. Och sen så det här är ju jättemånga år sedan, så här, men det ledde för det var andra saker. Det var andra informella ledare som var inne och drog i det där projektet, så att jag hade fullt upp på annat håll. Men det gjorde så tydligt för mig att det behövs någon form av ledarskap, och när gruppen inte känner att det stödet finns, så fanns det ingen teamkänsla överhuvudtaget där.
Och om du tittar på sånt som funkar bra, om du tittar på teamledare som har gjort det riktigt bra, så att säga, har du sett några särskilda faktorer då som har gjort att de har lyckats bättre?
Ja, det är att vara närvarande och ställa frågor. Ställa frågor för att se vilka förutsättningar som behövs. Inte ställa frågor för att kontrollera och följa upp direkt. Nej. Utan mer liksom vara där, se vad behöver du? Har du allt som behövs? Finns det någonting som inte är klart eller så vidare? Den typen av, det är det absolut bästa.
Men man pratar ju mycket om tydliga mål som en förutsättning ofta för att jobba effektivt och uppföljning och så. Hur viktigt är det? Att man har, alltså, så att säga, den strukturen på plats med tydliga mål och tydlig uppföljning? Ja. Eller kan man klara sig utan det?
Det är svårt. Jag hör så ofta att det finns det här att man efterfrågar tydliga mål, och så kommer det, levereras det tydliga mål, och sen så visar sig att nej, men det är inte, då är det för tydligt och för snävt. Jag tror att tydliga mål i vissa, för det här är min fantasi av de situationerna, att tydliga mål handlar med att man vill veta vad är det som gäller. Vad kan vi göra, vad kan vi inte göra? Vad är liksom vad är vårt mandat? Och jag tror att det kanske handlar mer om att tydliggöra vilka ramarna är, vad är vi behöver förhålla oss till och vad finns det för förväntningar. Och sen kan man liksom, och också att man får veta, vad händer om vi inte lyckas? Det tror jag är det man behöver veta. De här tydliga målen i detalj, det är inte det som man ändå vill ha. Men man vill veta vad som gäller. Det är viktigt för att man ska kunna känna att man kan ta de kliv och ta det initiativ och ansvar som man gärna vill ta, tror jag. Men det behöver vara tydligt, och rollerna behöver vara tydliga, så att jag vet vad förväntas av mig i det här, och vad har jag brukar säga, många gånger så handlar det om också att förstå vad finns potentialen i gruppen. Och veta vad har de andra, vad kan de bidra med?
Ja, så kanske vad förväntas av dig i det här sammanhanget, i det här teamet, i den här konstellationen. Ja, men, och det här med mål, alltså jag tänker också att för mig är det också någonting som är svårt ofta. För jag känner ofta i uppdrag som jag har varit inne i, så finns det ofta krav på leverans av ett visst slag. Det finns en utfästelse om att här ska vi leverera, säg, x procent högre produktivitet eller x procent högre försäljning och så ofta. Projekt som jag har jobbat med har i alla fall ibland haft en karaktär att det varit väldigt en klar förväntan på att här ska vi öka resultatet. Och till och med så att jag själv har varit mer skyldig till att ta fram sådana med anledning av att jag känner att vi kommer aldrig få de här resurserna som behövs för att göra någonting. Om inte jag kan visa att okej, det här kommer leda till den här besparingen eller det kommer ge den här vinsten. Och det blir liksom löftet som man ger. Men som du säger, att det blir ju också begränsat när man går in och säger att nu jobbar vi mot det här. För jag har haft ett projekt man följer upp liksom, okej, produktivitet, försäljning och någon tredje grej, någon typ process eller någonting som ska vara på plats. Ja. Och under resans gång så upptäcker man ju ofta liksom att nej, men det finns andra grejer som är viktigare att ta tag i och lösa. Och jag tycker ännu mer när vi själva här har jobbat mycket med det agila angreppssättet, så att säga, så har det blivit ännu tydligare att ofta är ju det mest effektiva, det är ju liksom rikta in, sätta mål allt eftersom. att så att säga, det klarnar.
Precis.
Under projektets gång när man lär sig och man jobbar effektivt, ja, så klarnar målbilden.
Ja.
Men då är ju dilemmat för många organisationer, och det tror jag många känner igen det här, att ja, men man måste ge den här typen av löften från början. Som gör att det sätter ett tydligt krav för att det här är det vi ska leverera. Och jag vet inte, har du någon idé om hur den här balansen mellan de två sakerna, att jobba på ett väldigt målinriktat sätt och mer detaljorienterat mot ett visst resultat kontra ett mer utvecklingsorienterat sätt, som ju kräver ett väldigt stort förtroende, det kräver en stor tillit från en produktägare eller resursägare, att det här teamet kommer att leverera det som är bra för oss.
Ja.
Och ibland finns ju den tilliten, ibland inte. Alltså, hur kan man navigera det där? Har du några funderingar på det?
Jag har faktiskt varit med i ett projekt där man ändå hade en... Jag vet att det behövs finnas någon idé om en riktning. Och att det finns förutsättningar då, att det finns en tillit, ja, men vi har kompetensen att kunna leverera i den riktningen. Och sen, precis som du var inne på, sen under resans gång så kan man konkretisera tydligare vad den riktningen är. Så att de här målen som har varit väldigt svulstiga, som alla tänker sig, ja, men det där kan ju vad som helst rymmas inom, det kan man ändå tydliggöra under resans gång. Alltså, ja, men nu när vi har kommit så här långt, då ser vi att det är det här vi försöker uppnå. Så där vet jag att man jobbade jättemycket med en solfjädermodell där man hade långsiktiga målet, och så ändrade man målet och aktiviteterna och justerade och formulerade om. Men man visste hela tiden att det var samma riktning man följde. Nu vet vi mer, nu kan vi skriva så här. Sen kom man också fram till, vilket jag tycker också var en väldigt intressant att säga, ja, fast nu behöver vi inte de här målen längre. Nej. Så nu stänger vi de här målen. Nu behöver vi en ny riktning. Så att man inte släntrar.
Så ändrar man även den långsiktiga riktningen. Alltså hela paketet, om man säger så.
Och den tycker jag också att det finns någonting i det här med att både kunna hålla i och ut, alltså både kunna hålla sig till en riktning och en målformulering, konkretisera den under resans gång, följa upp och se hur, vad är vi nu, vad betyder det här, och kunna formulera om det. Och sen säga, liksom så här, ja, fast nu har vi kommit så här långt, nu får vi ta nya kliv, en ny riktning och bygga på den.
Och jag tänkte, man som du nämner där, som så att säga, tar beslut, var det då ledningen för organisationen eller produktägare eller vad var det för?
Ja, det var en ledningsgrupp som ledde sin verksamhet.
För det är ju också en fråga om, jag tänker, team och teamarbete, alltså det här som är strukturen utanför teamet, där du har beställaren eller kunden eller så, och där är ju också skiljer ofta hur stort mandat teamet har. För att, jag vet inte, min känsla är ju liksom att det funkar absolut bäst. Förutsättningarna är ju bäst när teamet någonstans får äga sin kund och kan utveckla det man behöver utveckla utifrån de behov man ser hos kunden. Men väldigt ofta har man ju ett mellanlager. Man har någon som tolkar kunden och vad kunden vill ha och behöver och ger, så att säga, direktiv om att det är det här ni ska utveckla. Och det är också en dimension där som är intressant. För tänker, ska man ha förutsättningar för att nå max teameffektivitet så borde man ju försöka utveckla att du också har den tilliten att teamet själv förstår sin kund. Men vad jag har varit med om är ofta att det finns ett mellanlager i form av, det finns produktägare och det finns liksom högre ledningar som liksom bestämmer, beroende på var någonstans jag är i organisationen naturligtvis.
Men jag tror det finns olika förväntningar också i tid. När ska vi vara framme? Hur lång tid har vi på oss? Den tror jag är också tidsperspektivet. För det är klart att det finns alltid olika förväntningar och förhoppningar på att man ska leverera vissa saker. De flesta team har ju någon man ska leverera till. En kund, en uppdragsgivare, någon produktägare som du är inne på. Eller någon högre ledning. Och jag tänker att det är där handlar det om väldigt mycket om att ha dialog med kunden eller ägaren, vem det nu är, för att hålla och skapa en trygghet i den relationen över att så här behöver vi jobba, det här händer. Men jag håller med dig. Det här att snäva in och ha för stora... hellre låta teamet komma fram till vad som krävs och få leverera det som man har kommit fram till, än att någon annan säger det här ska du leverera på den här tiden.
Men apropå dialog, för det där är ju superintressant, tänker jag, som är just att det finns dialog inom teamet för att liksom det här med apropå nyfikenhet och liksom hur vi samspelar. Men sen finns den här kommunikationen, kan man kalla det för, som är både dialog och ren kommunikation med kund och med den som nu är ägare av resurserna. För det känner jag ofta som konsult, att egentligen komma in och ha väldigt mycket rollen som kommunikatör. Därför att man har erfarenhet av att kommunicera med de här, om vi kallar det för målgrupperna, kunderna. Just därför att man behöver skapa handlingsutrymme.
Precis. Och det är väl det jag tänker just handlar om, att någonstans se att teamen behöver liksom komma samman och jobba tillsammans. Men precis som du säger, så behöver man också skapa relationerna, förutsättningar runt om, så att det teamet gör, vem ska de leverera till, vad finns det för förväntningar, vad är det för input. Det är runt teamet, alltså ut mellan teamet och andra entiteter, jättemycket relationer som man måste ha med också i planeringen.
Vad bra, jag tror att vi avrundar där. För sen så gör vi en till på där vi kommer in lite mer på hur man kan jobba med att få de mer effektiva teamen.
Just det.
Tack.
Tack.